Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd Laul med vänner. Just det, nu hade jag skrivit fel. Det här var ju den gamla VM. Vad fan är det jag brukar säga där nu då? Är du inte van vid det?
Nej.
Att jag stakar mig.
Nej, du brukar ju fan sätta allt på en tag.
Ja, det är fan inte till vanligheterna att man går in med så här total blunder direkt. Ja, skyller på knät. Skyller allt på knät. Allt som går till helvete skyller jag på mitt dåliga knä. Hej och välkomna till GP's fotbollspodd Laul med vänner, som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har jag min fotbollsvän Joel Besseling med mig i studion efter hans hysteriskt uselt planerade Kreta-charter. Utvilad får vi i alla fall hoppas. Och han är här för att tillsammans med mig då fokusera på framförallt ungefär 4-5 saker. IFK Göteborgs nya tränare, cupfinalen i Stockholm, Elfsborg i guldstriden, den stundande supersöndagen och givetvis Svennisgalan. Men Joel, vi ska börja med att ge dig chansen här helt enkelt att försvara dig lite, för du har ju sågats tungt i många olika instanser i svensk fotboll senaste veckan här. Har du något du vill säga till ditt försvar?
Ja, men jag har varit inne på det länge, liksom, att den här Kreta-resan var ju bokad i augusti förra året, och då visste jag inte ens att jag skulle börja på GP knappt. Så att det liksom skulle sammanfalla med den här historiska veckan i Borås var ju ett stort haveri. Men det räckte med att jag satte foten på Kreta och, liksom, och kände in de här varma medelhavsluften, så kände jag direkt att här kan jag koppla av, och det gjorde jag också.
Så att du är ganska nöjd med sakernas tillstånd ändå?
Nöjd är väl fel. Men stolt men inte nöjd då, kanske.
Ja, fan var det som sa det. Det var ju vår redaktionschef här i samband med en konferens när han skulle sammanfatta året, att han var stolt men inte nöjd. Ja, men han hade lätt styrkorna.
Precis, lite så känner jag över den här Kreta-resan också.
Ja. Mm. Nöjd med det försvaret, tycker du att du, liksom, du har bemött kritikerna på ett tillräckligt kraftfullt sätt här i och med detta? Eller vi lägger den här saken till handlingen?
Ja, det tycker jag, men man kan väl säga att visst, det var någon där, Elfsborgs sportchef på ungdomssidan, Tony Lundqvist, sa till mig att kan du åka dagen efter, men det funkar inte riktigt så när man har småbarn och sådär, man kan liksom inte lämna allt i händerna på sambon och så att, jag tycker att mitt försvar är borde vara godtagbart.
Ja, okay. Men Elfsborgs ledning la sig här och tyckte att du kunde väl gått skjutit på flygresan.
Ja, precis. Exakt. Mm. De tyckte att GPs bevakning är så pass viktig där, så att de tyckte väl det. Men jag stod på mig. Jag är en man av integritet.
Så, att, jag... så du flög ner ändå? Ja, du satte dig i solstolen och... Ja. Men vad bra. Mm. Du ser pigg och glad ut. Tackar. Även om du inte är särskilt solbränd. Men det behöver man inte bli. Vi ska lämna din resa och det och komma in på Elfsborg. Mm. Det ska vi dock göra lite senare. Vi ska ta oss an det som hände senast i vår del av fotbollsvärlden rent kronologiskt, i alla fall i matchväg. Och det är cupfinalen då i Stockholm på nationaldagen på Tele2 Arena. 3-0 till Hammarby mot BK Häcken FF. En överkörning, en utspelning, en förnedring skulle jag nästan vilja kalla det. Eller skulle jag kalla det, för 3-0 kan ju hända i en serielunk, du har en dålig dag och allt det. Men förlora med 3-0 i en cupfinal, jag känner att det är stora siffror.
Ja, jo, men det är det ju. Och det rann iväg rätt fort där också. Nej, jag håller med. Det kan hända liksom i en seriematch och förberedelse hit och dit. Men man är så fokuserad på en cupfinal långt innan. Det är där fokus ligger. En match, det är då det gäller. Och att åka på 3-0. Det är ju tungt, tungt för Häcken.
Det var, jag var ju där tillsammans med kollega Johanna Josefsson, bevakade vi den för GP. Det var en häftig match måste jag säga, givetvis inramningen då. 17 600 åskådare, det är väl den näst högsta publiksiffran någonsin i svensk fotboll då. Det här derbyt mellan Hammarby och AIK för 2 år sedan, det drog ju 18 500, så att det är näst högsta siffran någonsin, den överlägst högsta i en cupfinal. Var också liksom den här stora matchkänslan över det. Det var ganska liksom hårt och tufft, mycket frisparkar, tillknäppt i första halvlek, mycket på spel kände man, och sen så kom ju då de här klass- och kvalitetsaktionerna från Hammarbys sida i andra halvlek, där det liksom första målet är ett jättefint snabbt anfall längs vänsterkanten, inlägg på Madeleine Janogys panna, 1-0. Och sen Janogys 2-0 mål, ett klassiskt svenskt fotbollsmål i de här sammanhangen skulle jag säga, där hon liksom vänder upp och i högra delen av Häckens straffområde, petar bollen till rätta och kletar upp den i bortre krysset. Alltså, man kan klaga på att Häckenförsvararen ska ligga tätare och så, men hon gör väldigt fin liksom liten touch precis innan, som får den yta hon behöver och så sätter hon den i den luckan, så finns det ett jävla fint fotbollsmål. Och även 3-0 målet är bra kvalitet av Mike Hamano där. Så att en häftig fotbollsfinal som spelades på en hög nivå av framförallt då Hammarby. Man kan säga att Häcken var dåliga, men man måste faktiskt säga att de här liksom aktionerna som gör att Hammarby till slut vinner matchen, det går inte att ta ifrån Bayern någonting där. Det där är riktigt bra fotboll.
Ja, och sen är jag lite nyfiken på du som var på EM förra året. Hur skulle du liksom klassificera den här inramningen jämfört med EM-matcherna i England?
Nej, alltså det är ju bättre än många av de matcherna som var där. Inte bättre än finalen, och givetvis 87 000 på Wembley var ju en av de häftigaste fotbollsupplevelserna man har varit på någonsin, alla kategorier. VM, fotbolls-VM i Brasilien, herrar inräknat. Alltså det var ju en otroligt stor match på Wembley där. Men jämfört med liksom många gruppspelsmatcher och gruppspelsmatcherna som en del som Sverige spelar, så var det ju en mycket bättre inramning på den här cupfinalen då, det är bara att konstatera.
Ja, på Janogy där, jag gillar hennes, alltså det andra målet är ju otroligt, framförallt tycker jag, tack på vilken kraft det är i det där vänsterskottet liksom, det bara susar upp i krysset. Men jag gillar även 1-0 målet hon gör, alltså det här, det är lite klassisk forwardsmanér det här, att gå nära backen och sen förflytta sig liksom efter att bollen har slagits nästan, och vara där på med huvudet.
Nej, de förtjänade absolut den segern, och sen var det ju då traditionsenlig planstormning, det kan man tycka vad man vill om. Svensk fotboll har ju sina problem, att supportrar i glädje hoppar in på planen är ju givetvis tillåtet, men det är väl kanske inte det man behöver rasa allra mest mot heller. Sen så innehöll ju det en del grejer då, när det blir ju lite konstigt. Jag kan förstå Häcken att de var besvikna där. Jag menar, det är ju en prisceremoni. I den prisceremonin ingår att man ska få silvermedaljer också. Och då ska ju de Häcken då ut där inför, ja det är väl tusentals Hammarby-supportrar som är ute på planen och som börjar sjunga Always look on the bright side of life då liksom. Det är Monty Python, hånfulla Monty Python. Ramsan, och då står de och får sina medaljer, och återigen, det är liksom inte, det här är inte svensk fotbolls största problem, men jag kan förstå liksom att det är lite jobbigt att stå där. Det kanske inte känns riktigt värdigt när man har förlorat den matchen och behöver få det där också liksom. Alltså ska man ha den här prisceremonin ute på en arena och så kanske man faktiskt ska fundera över det där.
Ja, det är lite dubbelbottnat tycker jag, för samtidigt så behövs ju kanske den här typen av alltså hets inom liksom rätt gränser kanske behövs i damfotbollen för att skapa det här intresset. Det har vi pratat om tidigare här. Ja. Samtidigt som jag kan förstå de här enskilda spelarna liksom som är där och har spelat en tuff cupfinal och åkt dit med 3-0 liksom. Att det känns lite jobbigt. Mm. Det kan jag verkligen förstå. Samtidigt som ja, det är man kanske ska vänja sig också.
Ja, men säg att det hade varit ett motståndare där rivaliteten är mycket större. Att det här hade varit AIK eller Djurgården då. Du har Hammarbyarna där liksom. Då, det är nog inte så jävla lätt långt till att det tänds någon gnista som inte borde tändas där liksom.
Ja, men precis.
Det får man ju också ha med sig. Ja. Det är därför jag menar, kan man ha, om man inte nu då kan garantera överhuvudtaget någon form av liksom säkerhet kring en planstormning, för de fick ju knappt till en yta där de kunde flytta. Alltså, det är ju väl en sak om du har folk inne i planen och du kan ha en jätteyta liksom och så. Mm. Då det blir ju, men det här lyckades de ju inte. Det var ju liten plutt av planen där de fick ha den här prisceremonin.
Ja, nej, precis. Nej, men planen ska ju inte stormas.
Nej,
så enkelt är det.
Det är ju
ett annat problem liksom. Ja,
det var ju en Hammarby-supportrar som skadade sig där. Mm. Alltså inte att det var något bråk, men han ramlade över något räcke och hade tänkt i skallen och brutit armen och allt vad fan det var liksom. Så att det var ju sånt också. Ja. Men vad fan, nog om det. Vi ska ta lite Häcken där också då. För att jag ser ju ändå lite någon, alltså lite, känns som en liten trend där, att jag skrev det i min krönika också, att sämst när det gäller. Tittar man här nu på under Vilahams tid, så har de ju fortfarande inte vunnit någonting. De var i cupfinal i fjol, de är i cupfinal i år, förlorade cupfinal i fjol, förlorade cupfinal i år, förlorade duellen, allsvenska duellen mot Rosengård i fjol och slutade tvåa där, misslyckades i Champions League-kvalet även om de har en otroligt tuff lottning mot PSG. Ligger bra till nu i toppen av allsvenskan, men fortfarande alltså att vunnit någonting, vilket ju det går ju inte att se som annat, på ett annat sätt än ett misslyckande, med tanke på ändå på hur mycket pengar som har skickats in i det här projektet.
Nej, jag håller med. Någon av de här liksom fighterna, cupfinalerna och allsvenska guldstriden, borde de ju ha vunnit vid det här laget. Mm. Sen hur liksom hur allvarligt det är liksom sett ur ett sportsligt perspektiv, Vilahams framtid och allt det där, det vet jag inte riktigt, men det är klart att det blir lite av en, alltså är vi inte lite där nu där Häckens herra var för några år sedan, att det räckte aldrig hela vägen. Nej. Riktigt, men nu har de vunnit flera titlar liksom.
Måste över den barriären.
Ja, och när den sätt. Väl och när den väl kommer, så tror jag det är liksom fullt blås.
Mm. Alltså det, vi har ju suttit i sen här poddens begynnelse och snackat om Häcken Dams problem att hitta en riktigt bra striker. Mm. De gör ju, har ju fortfarande inte gjort det. Så, Clarissa Larissi, som liksom, hon är snabb och så, men alltså i den här typen av matcher så räcker hon överhuvudtaget inte till. Liksom. Så att de har ju letat i år efter att ersätta sina Blackstenius. Mm. Det har vi pratat om i två år nu och det går inte.
Nej.
Det var fruktansvärt svårscoutad terräng det där för att få en central anfallare som håller på den nivån som det krävs.
Ja, och svårt att ersätta Blackstenius också, som är ju är en riktigt bra nia. Nej, det blir intressant att se nu framöver om de lyckas. Jag vet inte hur intensivt de letar efter en sådan, men det är klart att det kryllar ju inte av dem, de här stora målskyttarna på den positionen.
Nej, så är det verkligen. Ska de lyckas bättre i kommande Europa-kval, Champions League-kval, och hålla undan i toppen av allsvenskan, det kanske de kan göra ändå i och för sig, men för att vara helt säkra på det så behöver de nog göra något där. Vi ska släppa BK Häcken, vi ska släppa cupfinalen. Vi gratulerar Hammarby till deras tredje cuptitel på damsidan. De vann ju 94 och 95 också, vilket de påpekade i ett ordentligt tifo. Vi ska gå över till något som har hänt medan du var borta då. Ditt kära Elfsborg där, som du bevakar noggrant. Du har spelat två kanonmatcher under tiden du låg i solstolen. Mm. 3-0 mot Malmö FF, sen 1-1 mot Djurgården då. Två riktiga stormatcher. Där den första då i någon form av historisk händelse i Borås kändes som. Mm. Men det där har vi pratat om ganska mycket. Jag är nyfiken på liksom vad du har tagit till dig av de här matcherna och den här utvecklingen när du liksom har följt dig med på distans. Och vad, är det något som har överraskat dig? Eller är det något vi som bevakat Elfsborg under tiden du var borta och har missat liksom, som du tycker är relevant att trycka på? Du behöver liksom inte dissekera matcherna i detalj, men har du något där du som har slagit dig?
Nej, inte som ni har missat så, utan det som har slagit mig är att jag blev väldigt förvånad över att de sopade till Malmö FF så pass ordentligt. Och nästan, inte riktigt lika förvånad, men jag blev också förvånad över att de inte lyckades slå Djurgården hemma. Även om Djurgården tycker jag var rätt bra stundtals. Men nej, den stora grejen, det finns flera stora grejer för mig i de här matcherna. Men det som sticker ut absolut mest är ju Ahmed Kassem. Hur han har växt in i den här nummer 10-rollen och gör det så otroligt bra och moget och modigt som han gör. Och med en liksom, han har någonstans, jag ska inte säga att han har hela paketet, men han har han kombinerar
Ja. Kombinativ Kassem, där kom den.
Han har ju både liksom smartness i den rollen, men också en enorm arbetskapacitet som ju har gjort att det gynnar laget mer att han spelar där som helhet än att Michael Beidou gör det. Även om Michael Beidou inte liksom är lysande i sin nummer 8-position så blir laget starkare av att Kassem spelar där. Och det tycker jag är, det var en utveckling som jag absolut inte såg komma bara för 2-3 veckor sedan.
Nej, det är ju, där är ju fotbollen fantastisk, ja. Eftersom sånt kan hända liksom. Mm. Du säger att du såg inte, det var ingen som såg det här. Det var ingen som har pratat om Kassem i den här rollen. Ska man credda Jimmy Tillin för det liksom?
Ja.
Ja, det är han man måste credda för det.
Ja, alltså i kombination med att Noah Söderberg gjorde ett par dåliga matcher som gjorde att Kassem fick chansen där från första början. Alltså när Boateng gick sönder så hade det naturliga varit att eller Noah Söderberg var också skadad där. Ja, men det naturliga hade varit att spela kanske någon annan där.
Bestfort Sinelli var
ja,
inne ett tag.
Ja, han var
tag,
också
liksom.
Skadad där och, men lite grann. Men det var, Kassem var liksom inte lösningen man trodde på där och då. Och att han fick chansen, och han var ju, du och jag satt ju på liksom Elfsborg i Värnamo där. Hans första match där. Han var ju liksom okej, men inte lysande.
Sen nej, han var spännande var han ju då, va? Det var, ja, väl då, det var väl då Tillin döpte honom till kombinativ Kassem.
Ja, exakt.
Men vad jag menar med att fotbollen också är fantastisk, det är ju alla de här omständigheterna liksom. Ja. Och sen så är det någon annan som egentligen inte skulle ha fått chansen, men så tar den människan den chansen. Och det kan ju liksom bli karriärsförändrande liksom, bara det här. Ja. Alltså han hade kanske fått lite halvchanser på ytter, inte hittat självförtroendet, men så tar du den här utvecklingen istället. Det är fascinerande med fotbollen när det är så.
Ja, och det säger vi också någonting om liksom, förtroende gör med en spelare. Han har ju inte fått, alltså han har ju tillhört Elfsborg i 2,5 år, tillhört A-laget i 2,5 år och gjorde sin första start i maj. Mm. Liksom. Och han har ju varit lite så här halvt under isen tycker jag stundtals, liksom, att lite grinig, lite så här besviken över att han inte fått spela, hade synts som liksom. Och nu när han har liksom fått det här förtroendet och lyfts av lagkamraterna Niklas Hult och Per Frick och alla möjliga, det är som att han har växt 30 centimeter om man kan uttrycka det så, på några veckor bara liksom.
Och det, du pratar om Frick och Hult där, och jag har intervjuat dem efter några matcher där, och de lyfter ju ofta, väldigt ofta då, att hur viktigt hans pressspel har varit för laget liksom. Det är där nästan de ser de största förtjänsterna. Vi andra, vi tittar mycket på de offensiva aktionerna, men det är ju så otroligt viktigt att man har pressspelet där. Och jag minns en sak du sa i samband med att Elfsborg tvålar till Brommapojkarna där, att Elfsborg älskar att möta den här typen av fotbollslag som rullar boll nerifrån egen målvakt, och då kan Elfsborg sätta in sin press och så här. Jag menar, någonstans är det väl det som händer i matchen mot Malmö FF på många sätt. Alltså, jag vet inte om du har sett de siffrorna, vi har skrivit om dem. Du har ett bollinnehav på 70-30 till Malmö. Elfsborg har 250 passningar ungefär. Ja. Lyckas göra, de har bollen typ i en kvart totalt i den matchen. Medan Malmö har väl bollen i 40-45 minuter liksom. Ja. Och på den här kvarten då gör Elfsborg 3 mål, som gör ju liksom utifrån bollinnehav ett mål var 50 minut liksom, de har bollen. Så att det är otrolig effektivitet, och mycket handlar ju om det här liksom, att Malmö öste på med sin ideologi, kortpassningsspelet. Elfsborg med sin, det vill säga att det är bra pressspel och sen snabbt framåt liksom. Två olika skolor som möttes. Det var en väldigt fascinerande match utifrån det perspektivet. Och Elfsborg vinner den med besked.
Ja, ja, verkligen. 3-0 liksom. Och mittbackarna också i den matchen måste man ju lyfta. Sebastian Holmén och Gustav Lagerbielke. De har hittat ett, båda två är väldigt individuellt skickliga. Men nu har de också hittat ett samarbete. Mm. Och det har gjort att det här är ju en riktig guldbacklinje. Är det ju verkligen. Mm. Alltså det, vi pratar mycket om det. Jag skulle nog säga att det kanske inte är ett guldmittfält. Och ingen guldkedja heller, men det är en guldbacklinje verkligen.
Frågan är då om det är en guldmålvakt också, för att i den senaste matchen här så hamnar ju Hakan Valdemarsson i väldigt mycket i fokus. Det var ju lite dubbelt, jag skrev krönika om den här matchen. Han bjuder ju på Djurgårdens kvittering, det som gör att det inte blir 1-0, att Elfsborg inte tar 3 poäng, utan att det blir en poäng då, eftersom han kommer ut fel i en utrustning. Samtidigt så har de väl någon form av strategi att backlinjen ska kunna stå högt och att han ska vara där och så, men han hade många konstiga utrustningsbeslut där det var väg att gå åt helvete fler gånger. Han rammade ju stackars Haris Radetinak där, kunde blivit en straff, säg inte att det borde blivit det, men så att det kunde blivit det. Och det var några gånger i första halvlek då det också var på vippen då, va, och Så han orsakade ju Djurgårdens kvittering kan man säga, men sen så räddade han ju då också Elfsborg vid ett par tillfällen med på otroliga räddningar, så han både liksom fick dem att tappa 2 poäng och rädda en poäng då, för dem då. Så att utifrån det kan man ju fundera lite på hur bra han egentligen är.
Nej, men jag håller honom som en guldmålvakt. Ja. Jag ser vad är det man brukar säga, ett hack i arbetet. Det finns ett uttryck där som jag
ett hack i kurvan,
precis, just den matchen mot Djurgården, för han har varit så pass bra i år.
Plump i protokollet.
Han har varit så pass bra i år, så att jag håller ändå honom som en av seriens absolut bästa målvakter, och jag tror ju inte att Elfsborg vinner guld i år, men han är en guldmålvakt, så kan man säga.
Vad man däremot tror jag kan slå fast med viss kraft ändå nu efter 11 spelade omgångar. Man brukar ju säga att tabellen sätter sig efter 10 matcher. Det kan vara 12-13 också. Men jag menar, det är ju en tydlig topptrio som har utkristalliserats här med Malmö FF, med Elfsborg, med Häcken. Och jag har svårt att se att inte de här tre lagen kommer vara lag som gör upp om det här guldet under hösten också. Alltså Häcken kommer ju ha Europa, så det blir tufft för dem ur det perspektivet. Men Malmö har ju det inte och Elfsborg har det inte, så att inget talar ju för att Malmö eller Elfsborg egentligen skulle ramla ur den här guldstriden. Det man kan säga är väl då att Djurgården har visserligen också Europa. De är inte jättelångt efter. Jag är övertygad om att Superbos Andersson, deras sportchef, kommer vara stark på det här sommartransferfönstret. Det är inte så mycket de behöver för att vara ett ganska mycket mer välfungerande lag. Jag skulle säga en riktigt, riktigt bra nia. För jag tycker liksom, nu kör de ju Oliver Berg där rätt mycket. Det är inte hans position. Ja. Edvardsen, ja, han har aldrig tyckt varit så märkvärdig i den där rollen liksom. Så
nej, att, han är på väg bort dessutom.
Ja, så att nej. Och de tog in han från Mjällby, den här underhållande figuren vid sidan av plan där, Bergström, men han verkar inte heller liksom hålla på den här nivån liksom. Så att nej, de behöver det, och då tror jag absolut de kan bli farliga. Så att det är de här tre och Djurgården liksom. Det är så det kommer se ut. Ja, just, jag är säker på det.
Helt klart. Sen är frågan hur tight det kommer vara med typ 3 omgångar kvar. Nej. Där är jag inte så säker på att min känsla just nu är ändå att Malmö vinner med 6 poäng typ. Och att det då kanske är avgjort med 2 matcher kvar.
Låt oss hoppas att du har fel. Det är roligare om det här lever in i det sista och det blir tajt. Och det brukar det göra med Allsvenskan. Det är inte så jäkla ofta den avgörs så här tidigt. Men jag hör vad du säger, och det är klart att det finns en relevans i den prognosen också.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi ska gå över till IFK Göteborg istället. Vi ska göra det genom en liten brygga då. Vi nämnde Jimmy Thulin förut. Han gör sitt sjätte år då som manager i IFK Elfsborg. Under dessa sex år, då har IFK Göteborg nu avverkat lika många tränare. Sex stycken. De har haft Poya Ashbagi, Ferhan Sibia i en match, Roland Nilsson, Mikael Stare, Alexander Tegnryd och William Lundin då, och nu har de tagit in då ytterligare en tränare då, den sjätte på samma tid som Thulin har varit i sex år i Elfsborg, Jens Asko då. Då kan man ju liksom se kontinuitetens betydelse genom det. Elfsborg slåss om topp tre, platserna i toppen, och Blåvitt om att undvika topp tre i botten. Vad tror du om ytterligare en ny tränare i Blåvitt, Joel?
För det första vill jag bara säga att jag tycker det är lite att du har med Ferhan Sibia där, som gjorde en match mot Hammarby mellan och där. Men
då är de fem då, på Thulin sex år.
Ja, det är otroligt egentligen. Ja. Jens Asko då från AC Horsens blir den här tränaren till slut. Jag blev lite förvånad över att han tar över liksom en match kvar innan uppehållet.
Tidpunkten?
Ja, precis. Jag tänkte att han presenterade sig precis som Star gjorde 2021 liksom, direkt efter, eller ganska kort efter att vårsäsongen är slut. Liksom. Men det är också kanske bevis på att jag menar, alltså, tidpunkten också, danska ligan var slut i helgen. Så att det gick ju att lösa honom nu och så.
Hade de vunnit mot Mjällby, som är IFK Göteborgs senaste match, då hade de kanske inte gjort det faktiskt. Då hade, det här är väl kanske för att liksom någonstans de får en möjlighet att flytta bort fokuset från det där. Liksom.
Ja, kanske. Och det var ju inte så att Jens Asko var liksom högvilt på marknaden, så att de inte hade kunnat vänta.
Inte.
Nej, så att de inte hade kunnat vänta liksom.
Frågan är så. Hur högvilt han var för IFK Göteborg då. Nu sköts ju det här lite annorlunda då, när de har rekryteringsfirmor och så, då är det svårt kanske att hitta vem är första, andra, tredje, fjärde, alltså val sådär liksom. Utan och det vet man ju inte då, har de kommit fram till några andra skulle passa mycket bättre. Så, alltså det är ju ett överraskande namn så, som dyker upp out of the blue liksom.
Ja, precis. Jag har ju svårt att se att det var honom de hade i åtanke nummer ett i april där liksom. Det har jag väldigt, väldigt svårt att se.
Nej, det kan det inte ha varit. Nej. Och sen får man ju tänka på då, alltså det handlar ju inte bara om vad man vill ha här, utan det handlar ju om vad kan IFK Göteborg idag få liksom. Det är ju, de ligger liksom tredje sist, och de har en klubbdirektör som har som målsättning att de ska vara topp tre. Det är klart, alltså det är ju en tuff arbetsmiljö.
Ja, verkligen. Och han kommer från en tuff arbetsmiljö med minimala resurser och en ganska begränsad spelartrupp där i Danmark. Och det hade ju varit det är svårt att jämföra med Sverige liksom. Man säger att hade han klarat sig kvar där med Horsens, så hade det varit samma bedrift som Jocke Persson gjorde sitt första år i Varberg liksom, eller första allsvenska säsongen, att de klarade sig kvar, för det var ingen som trodde på det. Och så gjorde de en rätt bra höst och sådär, Horsens, men sen klappade de ihop totalt. De har ju, det var väl du som skrev kanske, men de har ju ett sämre fas än vad liksom Blåvitt har den här våren. Blåvitt har en seger på 11 matcher och de hade en seger på 15. Horsens.
Ur Asko i elden, eller vad säger man? Han var dålig.
Ja, det var riktigt svag. Välkommen till Göteborg, Jens. Nej, men Vad tror vi då?
Alltså jag är så jävla luttrad, Joel, va? Så att jag tror ju varken här kommer göra till, från eller till egentligen.
Nej,
alltså,
jag
har aldrig tyckt att tränaren kortsiktigt så har den betydelsen. Alltså, visst, absolut, en jättesnabb effekt kan man ju få med ny röst, ny energi och allt det här liksom. Men alltså, varje gång jag har kommit in någon ny tränare någonstans utan att spelartruppen förändras, då ramlar det ju tillbaka i ungefär samma resultat igen. Det slog väldigt, väldigt sällan fel.
Ja.
Jag menar, Stare, Roland Nilsson var tränare för Blåvitt, hade vissa resultat. De tog in Stare, ungefär samma resultat. Stare tränare sparkas, de tar in Tengryd, ungefär samma resultat, lite sämre till och med. Asko in, gör de inga fler förändringar utan bara här, då blir det här, vad fan ska han få ut mer av det här laget? Vad fan, en 40-årig dansk utan meriter? Alltså, jag ser inte vad fan skulle vara bättre än Micke Stare, vad fan skulle han vara bättre än Tengryd Lundin liksom? Jag har svårt att se det.
På lång sikt, som detta ändå handlar om, vi är väl alla överens om att Blåvitt topp 10 i år är liksom inte, alltså det blir de ju troligen inte. De blir 10-11 som bäst liksom. Då handlar det ju någonstans om nystart nästa säsong. Och där tror jag ändå att i min värld så jag gillar den här typen av tränare liksom, som är lite mer, pratar lite mer om liksom snabb, direkt fotboll på ett modernt sätt, flexibla system, skicklig retoriskt, bra på att liksom framföra sitt budskap. Vad jag har hört så är han väldigt bra på att liksom se alla. Jag läste igår att han liksom kunde namnet på i princip alla U19-spelare när han kom dit liksom och allt det här. Och hans dörr är alltid öppen, vad jag förstår som rätt. För mig så är han liksom, att ta ett Blåvitt in i framtiden när liksom klubben, spelsystemet, identiteten ska moderniseras. För det är enligt mig Blåvitts stora problem de senaste åren, att deras identitet har inte moderniserats. Den lever i en annan tids liksom era, då tror jag att en sån här tränare är mycket bättre än Micke Stare. William Lundin och Alexander Tengryd, jag skulle lägga dem i en liksom ännu mer spännande, framförallt Lundin, i en kanske ännu mer spännande påse än Asko, men de har ju ingen erfarenhet.
Ja, men det har ju knappt han heller.
Jo, men han har ändå varit huvudtränare i 3 säsonger, var det, i danska superligan. Det är ändå en skillnad mot Tengryd eller Lundins år i division 1 liksom. Det är någonting som är spännande med honom.
Fotbollsmässigt så står han ju väldigt likt för vad Tengryd och Lundin har försökt göra här liksom.
Ja.
Och han tryckte ju på vissa saker här, att du måste ha snabbare spelare, du måste ha snabbare aktioner, intensivare pressspel och så här. Jag köper allt det. Det är modern fotboll, det är så Häcken spelar, det är så Elfsborg spelar, det är så väldigt många vill spela.
Ja.
Men Marcus Berg kommer inte vara bättre på att hålla upp ett pressspel på den nivån. Bara för att Asko kommer in och står, gapar, skriker, är tydlig, kan namnen på spelare i U19. Inget av det kommer göra Marcus Berg bättre. Ingenting kommer göra att Sebastian Hausten blir en bättre mittback. Deras yttrar håller liksom inte måttet. Så att, vad jag menar med det är att det får ingen effekt om du tar in den här, hur jävla bra han än är, för han vill göra saker som den här truppen har försökt göra under våren, men som de liksom inte riktigt har kvaliteterna, och då måste du tillföra X antal spelare. Och där köper jag det. Där köper jag ditt resonemang till 100%. Tar man in de spelarna som passar med det han vill göra, då kommer man över tid få en effekt. Men IFK Göteborg ger ju inte sina tränare tid.
Nej.
De får ju inte vara kvar.
Nej.
Utan går det här dåligt liksom, då ska han ju sparkas. Jag tror inte IFK Göteborg åker ur. Åker de ur, då kommer de säkert sparka honom. Fast det är inte hans fel. För att det är så Håkan Mild fungerar. Eller så Håkan Mild har fungerat hittills.
Ja, tidsperspektivet är intressant. Sen funderar jag på som tränare, för du menar på liksom att tränarens påverkan på laget på kort sikt inte är så stor och så. Däremot så finns det ju, jag menar, man kan ju ändå, även om fotbollsbranschen är väldigt speciell liksom, ja, att vara fotbollstränare är ju inte som att vara chef på ett företag. Men du har ändå, alltså, en chef och en ledare kan ju göra väldigt, väldigt stor skillnad, framförallt mentalt liksom. Att du ger rätt spelare förtroende. tänker jag på. Jag tror det kan dyka upp spelare som inte har presterat i Blåvitt hittills, som nu kan få en jätteskjuts av det här. Sådana grejer kan hända. Mm. Sen tänker jag också, du ger exempel på Rolle och Stare, liksom att ja, men det gick ungefär likadant. Men det finns ju väldigt bra exempel åt andra hållet också. Jag tjatar mycket om Henrik Rydström, men hans trupp i Kalmar FF 2021, identisk med den Nanne Bergstrand hade 2020. Och han fick ju dem att spela en helt annan fotboll. Och tog dem till en, vad fan var det, sjätte plats efter att ha liksom kvalat negativt. Så det finns ju exempel på båda hållen.
Det gör det. Och det köper jag. Mm. Och jag nämnde själv i min krönika, jag skrev där att Graham Potter var ett bra exempel.
Absolut.
På det. Liksom. Jag håller med att Rydström är. Mm. Men det här är ju enstaka tränare som visar sig vara väldigt skickliga. Vi har Graham Potter. Kolla var Östersund befinner sig. Kolla var Potter. Han är ju för fan i Chelsea. Mm. Det är inte så svårt att se vad fan var grejen med Östersunds framgång. Jo, det var väldigt mycket Graham Potter, för där fick man fram ett geni. Henrik Rydström tror jag går en väldigt fin tränare. Han är Malmö FF, för några av Sveriges finaste tränaruppdrag. Han kommer förmodligen bli förbundskapten här en vacker dag, liksom, om ni fortsätter i det här. Ibland får du fram extremt skickliga tränare, men alla andra där bakom, det är inte så jävla stor skillnad på dem. De är i regel utbildade enligt samma, de går samma utbildningar, de kan ungefär samma saker, de har lite olika fördelar, give or take, så att då blir liksom impacten blir ganska liten. Jag vet att Lasse Lagerberg snackar mycket på sin tid om att en tränare betyder 10-20% liksom av ett lags framgång. Tar du en poängskörd, om du översätter det i poäng, en lag som har 50 poäng, 10% av det är 5 poängs skillnad liksom upp eller ner. Alltså det visst, du kan träffa rätt. Det kanske är en ny Graham Potter, den här Jens Asko som IFK Göteborg hittat. Det kanske är en ny Henrik Rydström. Jag har bara väldigt svårt att tro det.
Ja, det har jag också. Däremot så om Blåvitt kommer liksom 11 i år till exempel, då får han ju vara kvar. Annars är det ju liksom vansinne.
Ja, det måste han ju få. Ja. Men det, då, jag tar inte gift på det. För de resonerar ju helt uppåt väggen. De fattar ju inte betydelsen av kontinuitet. De skickar ju människorna bara för att, ja, vad fan de gör det. Varför gör de det? Jag fattar inte det.
Nej, det förstår inte jag heller. Det är ju, men det är ju ett annat tryck på Blåvitt än vad det är på många andra klubbar. Liksom, så. Men det jag tänker är att när han väl får ett sommarfönster och ett vinterfönster på sig att sätta sin trupp mer och kanske bli av med de här veteranerna. Liksom. Jag säger inte att de är dåliga, de är jättebra och viktiga, men att liksom bygga upp en annan kultur i laget, tror jag, kan gynna honom. Och då kan nog mycket väl Blåvitt bli sjua nästa år. Liksom. Mm.
Och då tror jag att då måste man någonstans också börja nöja sig lite med det. Ja. Liksom. Nu jag fattar inte riktigt, alltså, det besvikelsen över att de var 8-2 år i rad, för att de har inte på pappret varit. Det är ingen i hela jävla fotbollssverige som har tippat dem högre än 8 de senaste åren. Nej. Det är bara de själva som inte fattar att det var helt okej. Okay, liksom. Så att någonstans där, självbilden i balans, ge Asko lång tid, ge han 3,5 år. Kolla vad fan om vi vad har de, alltså IFK Göteborgs tabellposition, förutsatt att de klarar sig kvar, den mest relevanta, det är var de slutar 2025, 2026 kanske. Det kan vi lägga en värdering vid. Det är var de slutar 2024, skit i det.
Och vägen dit, på vägen dit så måste de sälja spelare för mer pengar.
Ja. Det är egentligen hela essensen i mitt resonemang. Ja. Alltså, jag är så jävla trött på att man hela tiden tittar på tränare. Tränare ska göra si, tränare ska göra så. Det används hela tiden som förklaringsmodell på det dåliga och det bra när, precis det du säger, handeln med spelare är en så otroligt mycket större del av framgång eller negativ framgång för en klubb. Det är ju liksom, vad har du för spelare på planen? Vad gör du för affärer på dem? Det är så otroligt mycket större betydelse i det. Ekonomi, transfers, allt där. Det betyder så otroligt mycket mer än själva tränaren. Och det är egentligen det jag argumenterar mot, den skevheten i det att man hela tiden knyter resultaten till tränare. Det funkar inte så.
Sen beror det på vad tränarna har för roll också. Alltså typ i Elfsborgs fall så är ju Jimmy Thelin högst involverad i vilka som värvas. Liksom. Ja. Så att han ligger ju bakom att de har fått, han är ju en väldigt stor del i att de har fått en mycket bättre ekonomi.
Och där har du också den långsiktigheten i det. Liksom.
Ja. Som... Men där har du inte samma tryck. Liksom. Hade en Blåvitt-tränare presterat det Jimmy Thelin gjorde 2018, han hade rykt. Likadant 2022. Men det trycket finns inte. Och sen har liksom Stefan Andreasen skapat sig ett kapital liksom i Borås som gör att
men
få lita på honom.
Jag köper inte det heller riktigt. Liksom, för att det där är inte något givet, det här med tryck mycket. Så jag menar, är du en stark ledare, har du lite ryggrad, då ska du kunna stå emot. Det är det som är, då är du en bra ledare. Ja. Hade Håkan Mild kunnat stå emot, ja, då hade jag aldrig klagat på honom, för han har varit en bra ledare. Mm. Men nu viker han ju ner sig per automatik för det, för att det är sånt tryck på det. Men stå emot trycket då. Vad fan är problemet?
Men vad slutade då någonstans? Liksom? Det är ju det också. Att, men vi har sett exempel på liksom, klubbledare i både fotboll och hockey som har råkat illa ut. Liksom. Mm. Så att, det är ett jäkligt högt pris att betala.
Jo, så är det ju. Men återigen, de gör det ju inte. De står ju inte emot. Liksom. Då får han väl jagas bort från sin position. Då hade jag respekterat honom mer. Mm. Definitivt.
Ja. Nej, men intressant att se. Det kommer inte vara några stora skillnader mot Sirius. Liksom. Med Asko som... som tränare, men det blir ju, jag tycker det är väldigt roligt att det händer någonting kring tränarfrågan där nu, för jag lite trött är man ju ändå på liksom Tengryd och Lundin.
Men frågan är hur spelarna sa, det var ju många spelare som gick ut, och Sebastian Olsson bland annat, vi vill inte ha en ny tränare. Nej, där. Undrar hur fan det påverkar internt, nu blir det en ny tränare i alla fall. Tänk om jag, alltså jag har ingen aning, men det är ju ett jävla liv internt. Det har man ju ingen aning om.
Nej, men...
De brukar vara bra på att underordna sig. Och
ja, spelare ska ju inte lägga sig i det egentligen.
Nej,
alltså, jag tycker de har gjort helt rätt blåvitt där. Jag såg att Marcus Berg fick frågan om, har ni blivit inbollade i den här tränardiskussionen? Nej, ingenting. Nej. Och det är ju helt rätt. De ska inte vara med och blanda sig in det.
Det håller jag med om.
Då får man liksom schemamakt på skolan.
Nej, det håller jag med om. Det är alltid så jävla olika. De som spelar tycker ofta att tränaren är bra. De som inte gör det tycker han är dålig och så vidare. Och så vidare. Så att man kan inte lägga för stor vikt vid vad spelarna tycker. Liksom. Det finns extrema exempel när man det här klyschuttrycket tappar omklädningsrummet och där. Men normalt sett så ska inte spelartruppen tillsätta eller avsätta fotbollsspelare, utan det måste skötas på ett mer professionellt sätt.
Nej, precis.
Men bottom line i alla fall, ska IFK Göteborg kortsiktigt under Asko skaffa sig lite arbetsro och kunna titta uppåt istället för att befinna sig i det här liksom där de befinner sig nu, då behöver de alldeles oavsett värva. Jag tror att de behöver värva en ny anfallare. Marcus Berg går åt fel håll, såklart. Det är ädelt och beundransvärt på alla sätt att han sliter på, men han är ju märkt av sina skadebekymmer, såklart. Suleiman Abdullahi har ju inte riktigt funkat, för att uttrycka det försiktigt, så de behöver en ny anfallare. Jag tycker de behöver två nya yttrar. Jag tycker inte Markovic, Norlin håller för att IFK Göteborg ska ta nästa steg. Gustav Svensson varit jättebra när man har tagit ner honom som mittback, men kan vara lägen då han faktiskt behövs på mitten istället, och då står man där med Sebastian Hausner. Och Jens Asko har spelat en hel del trebackslinje.
Ja.
Ska man veta, ska de ha tre mittbackar, behöver de definitivt liksom få upp numeräret där. Liksom.
Så ja, det kommer man inte göra innan de börjar värva.
Nej.
Tror inte.
Så att sommarfönstret öppnar 7 juli. Ja. Viktigt för IFK Göteborg. Jag skulle säga att ska de gå upp och röra sig mot en åttonde plats, så behöver de värva fyra spelare.
Ja, så kan det mycket väl vara. Och det är intressant det du säger, att de behöver en nia, för då kan man tänka så här, har Horsens en bra nia som han skulle kunna ta med sig? Men det finns ju absolut inte där. Så att, där, men däremot så vi lär väl se några värvningar från Danmark, tänker jag.
Så blir det ju alltid när, ja. Eller ja, jag ska säga, några värvningar lär vi se, för det blir ju alltid när en ny tränare, då brukar han få en liten pengapung.
Ja.
Men frågan är bara då, är det han som, vilket mandat har han över spelarrekryteringen? Du har liksom en chefscout där liksom som heter Stig Torbjörnsson, som har jobbat de senaste två fönstren. Du har ett sportråd som sköter det där. Ola Larsson har kommit in som teknisk direktör, vet du hur mycket han lägger sig i det? Eller, ja. Det är många kockar där som ska tycka till, och de senaste fönstren har ju värvningarna inte imponerat, det kan man ju inte säga i alla fall.
Nej, verkligen inte. Jag vet inte vad han har ställt för krav där, men det man vet är att han kommer från en, liksom en dansk tradition med väldigt starka sportchefer som bestämmer väldigt mycket över värvningar och så att jag tror inte han har liksom krav på sig att, för det var ju inte så att han kände att ja, jag har det så pass bra i Horsens, ska jag gå till Blåvitt så krävs något riktigt bra, utan det var ju snarare oj, IFK Göteborg vill ha mig. Jag åker snabbt över bron, E6-an. Ja, men liksom, är det klart
du
att
han... Du tror han kastar sig på detta. Jag tycker han är modig, sen sätter sig på Mills katapultstol.
Ja, jag vet att du sker det, men vad fasen. Han har inte överdrivet mycket att förlora egentligen på att ta över ett lag som ligger i botten av
allt. Nej, det har han verkligen inte.
Han kan få sina jobb i Danmark igen sen liksom. Så
jag men tror det är ändå inte bra att ha två, säg att han skulle degraderas med Blåvitt här nu, då har han åkt ur med två lag på raken.
Han har åkt ur innan dess också.
Ja, jo, men han hade väl Torshamn där på
men där gick det ju skitbra.
Ja, jag menar det. Så men, att han i så fall har han åkt ur med två lag på raken och det är väl ingen jättebra start på tränarkarriären.
Nej, så är det ju. Det ska bli intressant att se vad han får för kortsiktig effekt. Jag tänker faktiskt inte på det. Mm. Nästan alls. Jag tänker på det långsiktiga. Mm. Men,
och det tycker jag är rätt. Det är ju så man ska tänka. Problemet är att nu pratar vi om IFK Göteborg. Ja. De har haft 6 tränare på Jimmy Thulin 6 år. Liksom. Mm. Det säger någonting. Bra, vi lämnar Blåvitt och deras nya tränare där och glider lite över på det vi är inne på där. Du nämnde väl Sirius-matchen här, effekt eller inte. Det är ju inte bara Sirius IFK Göteborg som spelas, nämligen på söndag. På supersöndagen som vi kan kalla det. Alltså det är helt hysteriskt. Jag ska räkna upp hur den här söndagen ser ut. Vi har alltså den glödheta matchen då, AIK mot Elfsborg i Solna. Vi har det här ångestmötet, Sirius mot IFK Göteborg, IFK Göteborg med nya tränaren. Vi har returmötet mellan Häcken och Mjällby efter allt som var liksom i samband med cupfinalen. Vi har den helt sjuka superettan där Utsikten leder med 5 poäng och möter Sundsvall. Vi har Gais på allsvensk kvalplats mot Örebro på hemmaplan. Vi har ÖIS mot Östersund i Östersund och BK Häcken FF leder damallsvenskan mot BP borta. Allt detta, allt förutom den här Utsikten Sundsvall-matchen är alltså på en och samma dag på en söndag. Det är, alltså, det är hysteriskt mycket fotbollsmatcher för oss i vår bevakningsregion här. Hur fan löser vi det?
Ja, hur många platser kan vi vara på samtidigt?
Och dessutom Filip Trollér har dragit Gotland. Ja. Det är, du till Greta och han till Gotland.
En annan,
annan får slita här så knät har gått ur led till och med.
Det är nästan lika dålig timing på hans Gotland.
Han får man fan säga, den är ännu sämre.
Ja.
Så han har tagit med sig en annan av våra reportrar också på semester, Jan Lind där, som gör ett gott jobb i både fotboll och hockey. Han är väl också bortrest i helgen.
Ja, precis. Det
är inte fan vi ska lösa det här. Nej. Jag kan ju knappt ta mig till Stockholm med tanke på min konvalescens.
Nej, precis. Jag vet inte riktigt. Det är ett,
ett pussel.
Ja, det är ett pussel för våra chefer som vi bara får acceptera och ta emot och sätta oss på första bästa tåg eller, så här, eller bil eller hur vi ska ta oss. Det verkar inte vara helt billigt heller att resa nu. Så att, nej, vi får se var vi hamnar. Jag vet inte riktigt var jag hamnar än.
Nej. Vad ser du fram emot mest då, oavsett var du nu hamnar? Vad av alla dessa matcher? Ska jag rabbla dem igen? Eller har du koll på dem?
Det, eftersom att jag i huvudsak bevakar herrallsvenskan så måste jag säga att jag ser fram emot att se hur Asko, eller Blåvitt ser ut under Asko. Det tycker jag är intressant. Det kommer ju inte vara så jäkla mycket skillnad. Men det är ändå spännande liksom en arg dansk som står och skriker vid plan. Liksom. Det tycker jag ändå.
Hur många arga danskar orkar allsvenskan med? Jag tänker på Glenn i Norrköping.
Jag ska lägga till det också. Jag frågade faktiskt en dansk journalist som jag pratade med igår om, liksom, är han som Glenn Ryddesholm? Liksom? Ja. För den, om man får generalisera grovt så är det lite den bilden vi har av liksom, danska tränare. Ja. Att de är väldigt raka och arga. Och liksom,
lite arga va? Ja, alltså, raka och raka och tydliga, säga lite vad fan. Alltså en dansk, de brukar vara halvpackade och glada i min bild av danska.
Ja, det är
liksom.
I och för sig sant. Han är ju en jäkla, jag gillar Glenn Ryddesholm, jag tycker han har något rakt och tydligt över sig som uppfriskande. Men jag frågar i alla fall, är det en ny Glenn Ryddesholm vi har att göra med här? Och då sa han att nej, det är det absolut inte. Mycket mer försiktig, lugn och en väldigt seriös person beskrivs han som Asko. Det ser jag fram emot. Och sen ser jag såklart fram emot AIK Elfsborg i Solna. Liksom AIK där de befinner sig i fritt fall. Liksom. De ska låna pengar av sin liksom, av supportrarna. De har gjort sig av med, eller nu kanske det var på självmant, Mesut Miral där har försvunnit assisterande tränare. Och det är ju liksom, ja. Möta detta topplaget Elfsborg då. Liksom,
som... Där kommer Elfsborg med 10 utan förlust. Liksom. 10 matcher utan förlust. Precis. Där och Jag tror det varit skönare för AIK att spela den här matchen borta. Nu har de ju liksom och sin publik där. Ja. Deras publik har ju inte kommit lika långt i utvecklingen som Blåvitt, som fattar att de någonstans ändå måste försöka hylla eller peppa, supporta sitt lag och liksom inte förstöra för
dem. Nej, de är ju ursinniga liksom. Ja. Ja, det såg vi ju på Tele 2 där. Det var ju bedrövligt. Men nej, så det är väl de två matcherna jag framförallt är mest nyfiken på. Framförallt tack på att Samuel Gustafsson tror ni nog inte spela mot mot Hasse Larssons Mjällby.
Nej, just det, han är avstängd där då, ja. Det är intressant att se hur Högmo löser den biten där. En grej som jag lite har tänkt på där, jag har ingen aning om det här funkar, det är lite teoretiskt tänkt, det är ju faktiskt att Simon Gustafsson, om han kan spela den balanserande rollen Samuel trodde jag inte var riktigt så defensiv faktiskt när han kom hem, det var inte den bilden jag hade av honom, för det var han ju inte i början av sin karriär, sen blev han ju det ganska snabbt då, men jag tänker att Simon Gustafsson är ju också så otroligt bolltrygg. Sen vet jag inte hur han riktigt, han är i positionsspelet och han är ju lite mer chansar ju lite mer i sitt spel. Men det gör andra sidan Samuel också, bara att han lyckas hela jävla tiden. Så att,
Det känns som att Samuel också är lite mer dynamisk fysiskt.
Jo, alltså, ja, exakt.
Lite rörligare i sidled.
Ja,
och,
så är det,
hans
så
kropp
är det.
Känns som att den mår lite bättre än Simons.
Så är det ju absolut. Liksom. Men jag undrar om han inte skulle fixa det ändå, Simon. Mm. Det skulle vara intressant att se honom där. Den tar det ansvaret liksom, så som ju Samuel liksom har gjort.
Ja, precis.
Sen är det ju då, jag nämnde där, alla de här matcherna spelas ju på samma dag förutom Utsikten då mot Sundsvall. Jag menar, Utsikten leder Superettan med 5 poäng nu före Västerås. Alltså det är helt sinnessjukt. Alltså det är ju knappt en klubb det här.
Nej.
På väg upp i Allsvenskan.
Ja, det är helt
det är konstigt som har hänt någonsin, tror jag, om de går upp.
Ja, alltså det är en större skräll än jag kan inte komma på. Alltså Enköping 2003, det är väl typ på den nivån.
Ja, men det känns en, de har ju typ en ungdomsverksamhet i alla fall liksom, en arena och en stad. Det här är ju liksom ett kansli i princip.
Hela klubben är ett enda kansli. jag håller med. Det är vad är det som är på väg att hända liksom?
Det kommer ju ställa rätt mycket frågor också när en klubb så som de kommer få så mycket pengar. Mm. Alltså för det får man ju när man går upp i Allsvenskan nu.
Och är de mogna för de pengarna?
Nej, jag vet inte. Alltså, de har inga knappt några medlemmar. Nej. Och så här. Det är en intressant framtidsfråga här. Det ska bli väldigt intressant att följa det. För jag menar, är det här kvar framåt hösten, då måste vi ju rikta om vårt strålkastarljus och börja beskriva en helt otrolig händelse i svensk fotboll. Liksom, att vi har det här lilla Utsikten som är på väg upp i Allsvenskan.
Det som är synd där är att det inte finns ett samhälle i förändring att skildra. Liksom. Att det här påverkar en hel stad eller en stadsdel liksom. För det är ju ingen ens i Frölunda där de normalt sett har hemma och där de har sitt kansli och så här. Det är ingen ens där som bryr sig liksom.
Nej men och sen så kommer de väl egentligen inte ens därifrån liksom,
utan de är från,
ja, med helt annan del av stan, så att nej, men det är det jag menar, de är ett kansli liksom som spelar fotboll.
Ja, precis. Gör det jävligt bra.
Ja, herregud. Alltså, hatten av för det de här människorna gör där och spelarnas prestationer och så. Det går inte att säga någonting om. Och sen har vi då de här otroligt intressanta matcherna givetvis i Superettan då med Gais, som jag sa, kvalplats. Jag menar, just nu ligger ju faktiskt Gais och IFK Göteborg på kvalplats båda två, så att
det är synd att det är 19 omgångar kvar.
Ja, men fryser vi allting, då blir det nya matcher mellan Blåvitt och Gais i kval där. Alltså, det hade ju varit något alldeles orört förstås i den här. Då hade de väl fått Stora Ullevi liksom. Då börjar ju till och med jag tycka att det där är en riktigt häftig match, för att då möts de ju någonstans på lika sportsliga villkor.
Ja, du var ju lite skeptisk
så att
där.
Nej, men jag tycker det blir lite hittepå när man ligger i olika divisioner, så man har så olika resurser, det blir inte riktigt på riktigt. Ja. Men möter du en kvalplats är det en helt annan sak. Eller möter du ett kval så blir det en helt annan sak.
Ja, precis. Ja, det är ju alldeles för tidigt såklart att säga, men det vore någonting för den här stan. Helt klart.
Vi har en sak kvar i den här podden och det är givetvis våran Svennisgala. Vad har varit, jag kan repetera det för dig om du har varit borta ett tag, jag kanske har glömt av det. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra i våran värld? Ja, man får välja vad fan man vill. Är du redo eller ska jag...
Nej, men jag kan köra.
Du kör?
Ja.
Ja, härligt.
Bra tycker jag... Alexander Tengryd och William Lundins hantering av tränarfrågan har varit. Mm. De har varit värdiga hela vägen när de har varit huvudansvariga. De har inte fått resultaten med sig, men jag tycker inte att det är deras fel så mycket. En seger på 11 matcher är ju väldigt svagt. Men jag tycker de har varit liksom de har varit värdiga en stor klubb och en förening som IFK Göteborg på något sätt. Och även nu då när direktör Larsson har liksom anställt en ny tränare och de inte får fortsätta, så kliver de ner prestigelöst. Det är nog lite lättare, alltså William Lundin kom in i december, liksom, han hade inte räknat med att han skulle vara huvudansvarig, och Tengryd har jag sagt hela tiden, han är ju en assisterande, så att det är kanske lite lättare för dem att hålla prestigen uppe liksom. Men de har gjort det, jag hedrar dem att de har gjort det så pass värdigt.
Mm, det håller jag verkligen med om. Jag tyckte faktiskt att direktör Larsson kunde varit lite mer generös där på presskonferensen när han presenterade Jens Asko, så sa han liksom avslutningsvis som i förbifarten bara att ja, men nu kliver Alexander Tengryd och William Lundin tillbaka och blir assisterande igen ungefär. Inte tack, ingenting liksom. Jag menar, så kanske man gör i Hammarby, men Blåvitt är ändå en kamratförening, och det tycker jag man liksom kan hade varit på sin plats att tacka dem där.
Ja, med tanke på att de liksom klev fram i det här fruktansvärda kaoset som var efter kuppen liksom inför seriestart. Definitivt.
Ja, jag menar det, och därför, därför tycker jag att han på den presskonferensen skulle vara tydlig med tack där.
Ja.
Mycket bra, vad har du där då?
Jag vill bara lägga till först att jag såg Stefan Lundin på Centralen igår. Ja. Jäklar vad de är lika, han och William. Alltså.
Ja.
Jag har ju vetat såklart hur han ser ut hela tiden, men att man ser honom live så där otroligt lika. Han har lite där samma konturer i ansiktet som du pratar om med William.
Den där Serie A-titel, ja, Milano, auran där.
Ser pigg ut, Stefan Lundin. Ja.
Vi kanske får återinföra det som Aftonbladet under Lasse Anrell hade på när det nu var 90-talet. Lika som bär.
Ja, just det.
Har du hittat då. Men far, det är inte så konstigt.
Far och son kan man inte ha med.
Nej, det är väl sant i sig. Men lika som bär enligt dig i alla fall.
Fan vad stort det var när jag fick in en sån lika som bär som jag skickade in till Lasse Anrell när jag var liten.
Jaså, berätta.
Ja, eller när jag var liten. Jag var tonåring. Jag skickade in Ambrosini i Milan och Peter Stormare. De var lika. Jag fick in på en stor bild där på Lasse Anrells uppslag.
Otrolig bonusinformation i podden att Besseling har fått in en lika som bär i Anrells gamla söndagsspalt. Där frågan är om alla våra lyssnare relaterar.
Ja,
tar de här referenserna, men då fick de lära sig något nytt då.
Ja, precis.
Nu, mycket bra.
Förlåt att jag svävar iväg här. Ahmed Kassem, då vill jag, vi pratade om honom en del. Men, det jag kan säga mer om honom är att hans pressspel gör att Sven Gudjonsson också växer i sitt spel. Gudjonsson har mycket mer nytta av att Kassem spelar än att Bido spelar på den positionen. Och det har hjälpt Elfsborg jättemycket. Och det kommer hjälpa Per Frick den dagen han också kan spela ordentligt. Om han nu gör det liksom. Men Kassems genombrott de här senaste matcherna, det är för mig liksom årets Elfsborgs höjdpunkt hittills. Och då finns det ändå en hel del konkurrens. Så nej, han förtjänar mycket, mycket bra.
Mycket bra var det, va?
Eller? Ja, mycket bra.
Mycket bra. Precis. Vad har du mycket, mycket bra då?
Jag har sett att det har varit ganska mycket reaktioner efter att förbundets disciplinnämnd valde att bötfälla Gais-ledaren Niklas Karlström 30 000 kronor efter Rosgate här. Jag tycker det är bra att de markerar hårt. Man måste ta hänsyn till hur domarna tolkade detta sett till den kontexten som var med det liksom de fick utstå ute på Gamla Ullevi innan de kom in och mötte rosorna. Och ja, polisutredningen lades ner, men man ska ha med sig det att de liksom som arbetar i disciplinen, så här, de har ju med sig sina direktiv, det vill säga förbundets beviskrav, och de är mycket lägre än rättssamhällets. Vi såg det till exempel när Pavel Cibicki ställde sig inför rätta, att han stängdes av redan innan en fällande dom. Liksom. Det räckte med åtal för att han skulle stängas av. Liksom. Så att jag tycker det är bra att de markerar. Sen kan jag tycka, ja, jag ser inte Niklas Karlsson som en osympatisk person, så det är klart att det här svider för honom. Men jag tycker ändå det är bra att de markerar hårt mot detta.
Mm. Vi diskuterade ju det du och jag när det hände där, apropå den här begravningsreferensen eller tolkningen då. Det var ju den de hade gjort där liksom. Så att jag köper det. Det måste vara det måste vara deras upplevelse av det där som någonstans är relevant ja. I ett sånt här perspektiv. Och särskilt skulle jag vilja säga då när faktiskt alla lag och alla ledare så har ju i uppgift att skapa en trygg och bra arbetsmiljö för domare och så går man och gör så här. Ja. Därför tycker jag faktiskt blir lite patetiskt av Gais-fansen att nu ska man samla in pengar till det. Alltså vad fan. Mm. Var lite vuxna liksom. Ja. Låt han ta den där smällen. Liksom. Det här är inte läge och det är inte här Nej. Man ska samla in pengar. Nej. Det kan finnas jättefina sammanhang man hjälper någon människa som har hamnat i skiten liksom. Men det tycker jag, här tycker jag att han ska ta det. Dessutom tycker jag att de här böterna kunde varit lite högre också. Men jag köper det att du tycker att de har markerat hårt.
Ja.
Och vi nöjer oss med det. Och då tar jag min svenskala då. Bra. Jag vill passa på att hylla Halmstad BK under Magnus Haglund, tränare Magnus Haglund. Lite i skymundan av BP som ju året liksom lilla framgångshistoria så här långt i Allsvenskan, så har ju HBK tagit 16 poäng. De har ju varit ett jojo-lag senaste jag vet nu, 15 åren typ. Nu om de fortsätter så här, överlever de, kommer de faktiskt överleva i Allsvenskan. De har ett poängsnitt som är så högt. Så det är ju trevligt tycker jag. HBK är ett klassiskt allsvenskt fotbollslag som i alla fall jag gärna ser i högsta serien.
En fin arena också.
Klassisk fin arena, spelar på gräs.
Ja.
Och som sagt, har ju en fin och rik fotbollshistoria. De har faktiskt vunnit Allsvenskan under 2000-talet, även om det var...
Första året
där, 2000 då. Så att bra ger jag till Halmstad så här långt. Halmstads vår får bra av mig. Mycket bra. Vi pratade om det här mycket förra veckan, jag och Filip, när du inte var här, Joel. Alltså de här ordningsstörningarna och kaotiska scenerna på Tele2 där AIK-fansen och allt det här. Så det har vi gått igenom väldigt noga. Det har ju tagit lite mer turer. Regeringen har blandat sig i. Justitieminister Gunnar Strömmer har haft ett möte med Svenska Fotbollsförbundet. Och jag tycker att som helhet att SvFF-ordförande Fredrik Reinfeldt faktiskt har imponerat som SvFF-ordförande hittills. Så jag menar, det här ska man ju då veta att för en socialist så svider det att hylla han före detta moderat statsminister. Men jag tycker faktiskt att han har hittills varit bra i sin roll. Han är retoriskt skicklig. Det är tyngd bakom det han säger. När det handlar om den här våldseskaleringen då på arenorna. Nu handlar det om att gå från ord till handling också. Men jag tänker att Reinfeldt kanske har större ambitioner med sitt fotbollsengagemang än vad vi egentligen har trott. Jag tänker lite att han kanske vill bli en ny Infantino med tiden, alltså en ny FIFA-boss, alltså Reinfeldt som FIFA-boss innan 2030. Vad gör du mig för odds på det? Han är ju i alla fall lika skallig som Infantino.
Väldigt höga odds ändå.
Okay.
Jag håller nog, eller det är ingen kontroversiell åsikt, men UEFA ser jag inte som otänkbart, men att en svensk ska kunna samla, men ja, det kanske är lite märkliga ord från min sida, men att en svensk ska kunna samla liksom 211 eller 212 FIFA-länder, det ser jag som helt omöjligt. Däremot UEFA-president, en ny Lennart Johansson, ja. Det tror jag.
Men jag tänker att Reinfeldt absolut då kanske siktar lite högre, ja. Ändå, han har ändå varit, alltså fan, han har varit statsminister i ett någorlunda avancerat land, eller vad ska vi så kalla det. Jag menar, hur många av de här fotbollsmänniskorna har varit statsministrar? Nej. Liksom. Det är nog inte så jävla många.
Han är ju mest meriterad i det gänget.
Ja, så att jag menar, han vet väl hur slipstenarna ska dras i de här sammanhangen, Reinfeldt, och ska man sikta högt så ska man ju sikta högst. Mm. Så att FIFA-boss, men absolut, jag räknade väl lite in det där, ja. att UEFA-boss, nej men alltså en karriär som en tung fotbollspamp.
Ja, och där håller jag nog med om att han har nog mer sikte på det än vad vi har trott. Och jag menar, det var ju nog inte så många som hade det är i åtanke när Karl-Erik Nilsson blir ordförande. Inga jämförelser mellan dem. Gör. De är ju väldigt olika, både ideologiskt och som personer och som retoriker och allt sånt. Ja. Men jag menar, han har gjort en UEFA-karriär. Liksom. Han sitter ju i UEFAs exekutivkommitté. Jag håller med. Jag tror han är lite sugen.
Bra, och sen då avslutar vi allting med min mycket, mycket bra här. Återkommer till det jag började med ungefär. Publiksiffran på cupfinalen då, över 17 000 på den här dammatchen. Det var häftigt. Faktiskt det bästa nationaldagsfirandet jag har varit på denna i övrigt ganska menlösa högtid.
Ja, det är intressant att höra din topp tre nationaldagsfirande.
Ja, det är fan bara en på den. Jag har inget minne om något annat nationaldagsfirande. Så att, som sagt, nej, men...
Det såg riktigt härligt ut. Det måste ha varit varmt på pressläktaren på Tele 2.
Så in i helvete. Ja. Nu var matchen klockan 3 och solen kom väl typ i andra halvlek, men då blir det ju varmt. Jag menar, stackars Tord Grip satt ju på den en gång under, när solen låg på som värst, minns jag, för några år sedan på Österrike med. Stackars Grip, han stapplar liksom upp där efter vatten liksom. Han var gammal redan då, så att den är en snudd på en dödsfälla.
Ja, mitt största minne därifrån var när Simon Bank var svettigare än spelarna efter en match där. Det var så fruktansvärt varmt och han var liksom helt dyngsur i skjortan liksom. Så att, ja, det är en utmanande prislektör.
Apropå Bank då, om jag ska ta en absolut sista sak, så hade jag haft en ytterligare mycket, mycket, mycket bra, så hade jag sagt, han gifte ju sig i helgen, Simon Bank, med sin kära Jonna Sima då. Jag var på det bröllopet och han höll ett tal, Simon, som var bättre än hans bästa krönika. Ja. Kan du tänka dig hur det talet var? Dessutom sköt han från höften mer eller mindre, för att jag tror inte att det kutym på bröllop att de som gifter sig håller tal. Men Jonna höll ett tal, och jättefint tal, till sin Simon då. Och det visste inte han om. Så att han blev ju tvungen då att hålla ett tillbaka. Ja. Och så fick han då mer eller mindre ta det här, om jag förstår det rätt, på uppstuds. Och det var ju inte ett öga torrt. Folk satt och grät i lokalen. Mm. Alltså, det var otroligt. Mm. Jättefint bröllop för övrigt, och jätteglad för. För deras skull. Var en liten utsvävning där. Har du inget mer, Joel, så tackar jag dig för dina kloka inspel och synpunkter. Jag tackar alla er som har lyssnat. GP's fotbollspodd Laul med vänner är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.